Sovjet och Ryska Rådsrepubliken, en rapport den 19 september 1990.
Rykten om en militärkupp i Sovjetunionen gjorde idag att den ryska rådsrepublikens ledning begärde en lojalitetsförklaring från hela den sovjetiska militärledningen. En unik händelse i sig. Och unik också på det sättet att det skedde offentligt. Rapportskamera till exempel fick vara med. Och på det här mötet så ställdes också kravet att glasnost och perestrojka måste gälla även den sovjetiska militärmakten.
Missnöjet gror inom den sovjetiska armén. Officerarna klagar allt mer högljutt över standardsänkning samtidigt som de känner misstro, närmast hat från befolkningen. Inte minst ute i republikerna som här i det omstridda Nagorno-Karabach utsätts soldaterna för direkta gerillaangrepp. Dessutom kommer hundratusentals soldater nu att komma hem från Östeuropa. Det finns inga jobb, inga bostäder för flertalet av dem. Ilskan inom officersleden har lett till allt intensivare rykten om att en militärkupp nu planeras. För några dagar sedan publicerade den populära tidningen Moskovsky Novosti, Moskvanyheterna, en artikel där det påstås att kuppplaner finns förberedda. Detta föranledde idag den ryska republikens ledning att sammankalla ett möte med försvarsministern och hela den sovjetiska militärledningen. Den ryske presidenten Boris Jeltsins närmaste militära expert krävde lojalitet av de församlade höga officerarna. Glasnost och perestrojka måste nu även gälla inom försvaret, förklarar han.
Все должны в этой ситуации работать именно в том направлении, чтобы выйти из экономического кризиса, выйти из идеологического кризиса. Потому что идеологический кризис уже доболтался, будем говорить, опять же говорю, называю вещи своими именами, до того, что армия готовит военный переворот. И вот вам уже и результаты того, что начинают офицеров, генералов избивать на улице. Буквально недавно избит заместитель командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенант прямо у своего дома.
För att vinna officerskårens lojalitet måste regeringen inse allvaret i situationen, sa överste Rutskoj. Hans anklagelse om ineffektivitet riktades direkt till försvarsminister Jasov.
Если вместе с ростом преступности в обществе растет и преступность в вооруженных силах, как реагирует на это, будем говорить, президентский совет, как на это реагирует парламентский совет и верховная власть, и непосредственно на местах? Я вам докладываю, никак.
Detta är första gången missnöjet inom officerskåren vädras offentligt. Ett nytt steg i Sovjets snabba förändring. Jeltsins första vicepresident i Ryssland avfärdar ryktena om militärkupp men erkänner den djupa politiska och ekonomiska krisen. Han kräver den sovjetiska regeringen Ryzhkovs avgång.
Трудно сказать. Любое нормальное правительство ушло в отставку. Но у нас какие-то странные, знаете, закономерности. Их трудно прогнозировать, даже понять. Так вот, даже не представляю себе, что намерен делать президент с этим правительством или Верховный Совет, то есть с этим правительством, но...
Петер Лёвгрен, för Rapport i Moskva.
Och den ryska rådsrepublikens parlament krävde idag också formellt att premiärminister Ryzhkovs regering ska avgå. Ryzhkov anklagas för att ha orsakat den ekonomiska krisen i Sovjetunionen och den ryska republikens ledning tror inte att han är rätt person för att genomföra det föreslagna 500-dagarsprogrammet som ska leda till marknadsekonomi. Ryssland är ju bara en av 15 sovjetrepubliker och kravet på sovjetregeringens avgång är därför mest att betraktas som en opinionsyttring om en besvärande för Ryzhkov.
Undrar hur han stavar sitt namn. Ryzhkov. I efterdyningarna av den socialdemokratiska partikongressen i september 1990 så görs här en kanske lite personlig intervju med statsminister Ingvar Carlsson.
Och handen på hjärtat, statsminister Ingvar Carlsson, börjar inte till och med statsminister och partiledare längta efter soffhörnet där hemma, en god bok och en stor konjak?
Ja, konjak tillhör inte mina favoritdrycker, men visst framåt 11:30 på kvällen när man har varit här igång i 15 timmar kanske, då känner man väl en trötthet ibland. Det kommer någon svacka, men sen kommer det ett bra inlägg, en debatt som gör att man stimuleras, så känner man inte den där tröttheten.
Mm. Vad står det för någonting i det Karlssonska barskapet?
Ja, det tänker jag inte tala om. Det är min privatsak, så det får du inte reda på.
Du lär inte få reda på vilken bok han läser heller när han sätter sig ner. Men,
jo, det tycker jag är en annan sak. Vad jag har för litterära intressen, det kan jag svara på. Jag läser just nu Peter Dahls, den andra delen av hans memoarer. Och den första handlar ju om han som barn växte upp som norsk krigsbarn i Stockholms förorten utåt Brommahållet. Och nu den andra delen handlar mer om när han håller på att börja som konstnär, och det är en bra avkoppling till politik att på det sättet, i det här fallet, lära känna Peter Dahls bakgrund.
Mm. Spriten, är det en känslig fråga i Sverige?
Nej, det är det inte.
Den här kongressen har varit en ganska ovanlig kongress, kan man säga. Det var många frågor som splittrade partiet innan ni började, och vad ska man säga, en vikande siffror. En av de frågor som ju faktiskt diskuterades mycket var din person som partiledare och statsminister, om du var tydlig och profilerad nog och så vidare. Du har fått ett ovanligt stort stöd, ett väldigt stort stöd, stående ovation. Hur kändes det?
Ja, jag har alltid haft ett starkt stöd inom partiet, men jag har inte haft ett starkt stöd i massmedia. Det har till och med närmast drivit vissa kampanjer, att jag är grå, att jag är trist och att jag är en dålig talare och så vidare. Jag har inte själv tyckt det, och jag har inte mött den reaktionen för bland människor ute i landet. Det är väl lite förutfattade meningar från en del Stockholmsjournalister som inte rör sig utanför Stockholm, inte är med på mina möten, och då kan man möjligen dra sådana slutsatser.
Mm. Det här med hur man framtonar i massmedia, kommer inte det bli allt mer viktigt? Nu ser vi åtminstone 4 tv-kanaler inför valet här. Har ni på något sätt anpassat er till detta inför valet, Socialdemokraterna?
Ja, massmedia är naturligtvis oerhört viktigt. Jag vill inte på något sätt undanskymma det, och bestämmer sig till exempel massmedia för att driva en viss linje, och även om de inte formellt är samordnade så märker jag sånt ibland. Bara som den här kongressen har speglat, så är det som Lasse Enqvist skrev igår i en liten artikel, att han upplever en kongress här som ombud, en helt annan via massmedia. Och det tycker vi naturligtvis är tråkigt och trist att det är så, men vi kommer att jobba vidare ändå som parti utifrån den här kongressen, föra ut våra beslut. Och i längden så kommer det att bryta igenom, för det är klart massmedia kommer att spegla den här verkligheten.
Men ni gör inget speciellt när det gäller just tv, när man tänker på Reagan till exempel, som fick en sån otrolig skjuts fram genom tv.
Det är riktigt att han fick det. Han var skådespelare. Han manipulerade väl till och med ibland via det mediet. Jag tycker principiellt väldigt illa om det. Jag tror i längden till och med att det kan vara farligt för demokratin. Och glöm inte bort att det amerikanska presidentval deltar nu mindre än 50%. Vi talar om en kris här när vi ligger strax under 90.
När vi satt oss ner här så blev det så att vi stod och tittade på 2 stolar. Visste inte vilken vi skulle välja, någon av oss. Det här med att välja stolar, när du hamnade på den stolen som statsminister, så var det ju inte ett val. Det var ju så att säga i en krissituation. Och jag tänker på, när jag går in på kongressen här, så är det ju ovanligt stora säkerhetsåtgärder för att vara en svensk kongress. Är du någonsin rädd och tänker på den risken att du kan vara utsatt själv?
Nej, jag tänker inte på det. Det har varit naturligt för mig från första stund. Jag går in som statsminister. Med det jobbet kan finnas en del risker. De främsta är väl av politisk lag, så att jag är väl mera bekymrad om dem i så fall. Nej, jag tänker inte på den sidan, och jag tror att det vore mycket oklokt att göra det.
Mm. De politiska riskerna. Nu har vi då en kongress. Man har beslutat att det här med kärnkraften, inget startdatum. Och jag pratade med några från ungdomsförbundet som var väldigt besvikna över detta. Och bron till exempel, där fanns ett rådslag som sa något annat än vad kongressen sen sa. Är det inte risk att man blir för splittrad i just miljöfrågorna som var så viktiga förra valet?
Ja, jag skulle ge en annan beskrivning av detta. När det gäller brodebatten, så är det för mig en mycket kraftig satsning på järnvägen som kommer till stånd. Första gången kommer vi att bygga ny järnväg i det här landet under 90-talet. Det är klart att det blir ett startdatum när det gäller kärnkraftsavvecklingen.
Men är det inte risk att de andra partierna får styra det och inte ni?
Ja, vi är tre parter. Jag har sagt att jag anser att det är nu viktigt för energipolitiken, för Sveriges ekonomi, för sysselsättningen, för miljön inte minst, att vi får en stabil uppgörelse i Sveriges riksdag. Därför har jag inbjudit två partier, Centern och Folkpartiet, att tillsammans med oss forma ett sådant beslut. Och då har kongressen tyckt att då ska man inte gå med bundna mandat till de överläggningarna.
Förhandlingstekniskt så låter det ju rimligt det du säger, men om man tänker på unga väljare så kanske det ser ut som om man väljer att det då är lätt att en ung väljare tar ett annat parti som tar en tuffare och mer beslutsam ståndpunkt.
Ja, och det är naturligtvis väldigt lätt att framställa det på det sättet om man vill framställa det på det sättet. Här är ett av problemen med att vi politiker måste kommunicera via massmedia, att det är inte alltid vår version som tränger fram.
Jag ställde mer den frågan utifrån vad ungdomsförbundarna sa till mig, så att säga.
Ja, det är klart att om det framställs då som ett svek, så klart att det är den bilden massa ungdomar då får del av. Och det gör det svårare för SSU att jobba, jag förstår dem. Jag har själv varit SSU-ordförande.
Det står i DN idag att klassklyftorna ökar och arbetare lever kortare och lever sämre, är mer sjuka och så vidare. Vad kommer Socialdemokraterna att göra åt detta?
Ja, jag håller med om att det är mycket allvarligt. Och det här är dessutom mitt valdistrikt, det vill säga den del av Sverige jag representerar. Jag tog upp det i min inledning och jag har tagit upp det andra sen. Jag anser att jag har sagt att detta är en skamfläck fortfarande i Sverige som vi måste tvätta bort. Och det är därför vi tillsatte Arbetsmiljökommissionen. Det är därför vi går in trots ansträngt statsfinansiellt läge med 15 miljarder, alltså 15 000 miljoner kronor för att rätta till det här, för att skapa arbetsplatser och arbetsmiljöer som inte ska vara ett hot mot den enskildes hälsa.
När den här kongressen är över och på söndag familjen Karlsson andas ut, kommer ni gå ut och handla på söndag?
Nej, det kommer inte göra. Jag tänker gå ut och plocka svamp.
Är du för söndagsöppet? Inte bara i svampskogen?
Partistyrelsen har ingående diskuterat det här. Och vi kan ha förståelse för att handelsanställda inte gärna vill arbeta på söndag. Men det får ju sjukvårdsbiträden, det får transportarbetare göra och det är en lång rad andra där vi nu har inrättat oss efter detta med söndagsöppet. Och därför så anser partistyrelsen att vi ska kunna ha söndagsöppet.
Finland den 21 september 1990. Får Finland äntligen göra som de vill?
September 1990. När det gäller militärt.
Eller måste Sovjet
trycket
också i fortsättningen
från Sovjet. Lägga sig. Sovjet ska bestämma vad Tyskland gör.
Först till Finland som idag banat vägen för stora förändringar i sin utrikespolitik. Den finländska regeringen förklarade idag att ett försvarspolitiskt avsnitt i fredsfördraget från 1947 har förlorat sin betydelse. Och nu kan Finland bland annat köpa vapen från det enade Tyskland.
Enligt fredsfördraget i Paris får inte Finlands land-, sjö- och luftstridskrafter överstiga 30 000 man. Finland får inte heller ha offensiva vapen eller ubåtar och antalet stridsflygplan får uppgå till maximalt 60 stycken. Enligt dagens beslut i regeringen har nu Parisfördraget som berör just de här militära bestämmelserna förlorat sin betydelse. Beslutet har fattats efter konsultationer med de två länder som Finland var i krig med i slutet av andra världskriget, nämligen Sovjetunionen och Storbritannien. Samtidigt meddelade president Mauno Koivisto att den del av vänskaps- och biståndspakten som Finland ingick med Sovjetunionen och som berör Tyskland nu har föråldrats. Orsaken till dagens beslut är de stora förändringarna i Europa och det nya enade Tyskland.
Rauhansopimuksen kolmannen osan muut Suomen täysivaltaisuutta rajoittavat määräykset eivät vastaa Suomen asemaa yhdistyneiden kansakuntien jäsenenä ja osanottajavaltiona Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa. Sen vuoksi hallitus toteaa myös niiden menettäneen merkityksensä.
Beslutet idag är av mycket stor betydelse och kan räknas som en ny milstolpe i inriktningen på den finländska utrikespolitiken. Besluten frigör Finland från de begränsningar som de gamla avtalen har medfört och man nu fått ett nytt svängrum.
Se merkitsee sitä, että Suomen ulkopoliittinen linja on vapautettu näistä vanhoista sopimuksista ja katsotaan nyt eteenpäin ja tulevaisuuteen. Ja Suomella on enemmän ulkopoliittista liikkumavaraa. Enää ei ole rajoituksia.
Under många år har vänskaps- och biståndspakten som Finland och Sovjetunionen undertecknade 1948 kritiserats för de militära klausulerna som bland annat talar om att Finland ska avvärja angrepp från Tyskland eller annan därmed förbunden stat. När sovjetledaren Gorbatjov besökte Finland för ett år sedan kom han och president Koivisto överens om att inte ett enda ord ska förändras i den texten. Men utvecklingen i Europa sker snabbt och idag har man ändå alltså gjort en ny tolkning. Visserligen betonar Finlands ledning att fördraget även i fortsättningen motsvarar Finlands säkerhetsintressen. Men experter anser nu att hela pakten har förlorat sin betydelse.
Se on ainoastaan symbolinen sopimus, joka nähdään lähinnä historiallisena jäänteenä, mutta myöskin tärkeänä symbolina.
Under många år har ändå Finland försökt kringgå de kvalitativa och de kvantitativa begränsningarna enligt fredsfördraget. Bland annat har Finland 50 stycken såna här avancerade skolflygplan av typ H. Men de här planen kan snabbt göras om till stridsflygplan. Just flygvapnet har varit Finlands akilleshäl rent kvantitativt. Beslutet innebär att Finland nu har möjligheter att utöka sin flygflotta, vilket kan betyda nya möjligheter för en större order av det svenska flygplanet JAS Gripen när finnarna nu under 90-talet moderniserar sina flygförband. I riksdagen har det gröna och vänsterförbundet redan hunnit varna för en ny upprustning i Finland. Många ser också dagens beslut som att Finland nu tar ett steg närmare EG. Hasse Svens, Rapport, Helsingfors.
Since 1984, that there are serious indications for the involvement of Germans and German companies for the development and production of poison gas in Iran. It took them 3 years to start investigations by a state prosecutor. It took another 3 years to make the first arrest.
Saddam's chemical weapons have been developed with the help of German engineers at the Samara plant. 4 years ago, Panorama first...
Afghanistan, 22 september 1990.
Idag började 5 svenska hjälporganisationer samla in pengar för att starta ett vaccinationsprogram för barn i Afghanistan. Afghanistan har den högsta barnadödligheten i världen och pengarna från den svenska insamlingen ska användas till att vaccinera och försöka rädda livet på 35 000 afghanska barn.
Ockupationen av Afghanistan är över, men inte lidandet. Efter det 10 år långa kriget mot Sovjetunionen är Afghanistan sönderslaget. Kriget har inneburit att närmare 6 miljoner afghaner har tvingats fly. De flesta bor fortfarande i flyktingläger i Pakistan och Iran. Både i flyktinglägren och i Afghanistan lider barnen av undernäring och hälften av alla barn dör före 5 års ålder. Det är världens högsta barnadödlighet. Många nyfödda barn dör i stelkramp, mässling och difteri. 5 svenska hjälporganisationer ska nu starta ett vaccinationsprogram som kan komma att rädda 35 000 barn i Afghanistan. Idag börjar de insamlingen på Sergels torg i Stockholm till sitt projekt.
Det kommer generationer innan Afghanistan kommer att vara tillbaka på den nivå de var före kriget. Och de var redan då ett av världens fattigaste länder.
Vad är det för hjälp de behöver nu?
De behöver all form av humanitär hjälp, men vi har då valt att speciellt vända oss till den mest utsatta gruppen, de små barnen, och försökt att åtminstone ge ett litet bidrag genom vaccinationer mot de 6 sjukdomar som drabbar barnen värst.
Frankrike och Irak i Mellanösternkrisen 1990. Här är en rapport den 24 september.
Igår åttadubblades den franska militära närvaron i Saudiarabien. Det var 42 attack- och trupptransporthelikoptrar som anlände till sin bas i öknen. Och tusentals franska soldater är på väg. Det var förra veckans franska reaktion på kränkningen av den franska ambassadörens residens i Kuwait City för en och en halv vecka sedan. Irak förnekade då att överhuvudtaget hade skett någon kränkning. Sedan den händelsen har det varit en upptrappningens vecka. Frankrike tog först beslutet om trupper till Saudiarabien, utvisade dessutom irakiska diplomater från Frankrike och fick alla 12 EG-länderna med sig på liknande diplomatiska aktioner. Irak svarade på den här upptrappningen bara för någon dag sedan med att utvisa alla militärattachéer från EG-länderna på grund av deras orättvisa och ogrundade anklagelser, som det hette. Men igår kväll vände allt sammans. Nu hävdar alltså Irak att man efter grundliga undersökningar i fallet kommit fram till att irakiska trupper har trängt in i den franska ambassadörens residens, men att man trodde att det var ett hus som tillhörde en medlem av den kuwaitiska emirens familj. Och för detta intrång bad man nu om ursäkt. Det är inte sannolikt att ursäkten i sig det allra minsta kommer att påverka den franska uppladdningen i Persiska viken, områdena däromkring. Den är som sagt redan i full gång. I slutet av nästa vecka anländer 4000 franska soldater, däribland 1100 främlingslegionärer. Frågorna som ställs i Frankrike börjar ändå på söndagen bli fler och lite högljuddare. Redan före den irakiska ursäkten hade gaullistledaren Jacques Chirac i en radiointervju varit den första politiker bland de etablerade partierna som bröt enigheten och ställt sig tveksam till uppladdningen med marktrupper. Det är en sak, sa Chirac, att skicka flottstyrkor för att delta i en av FN beslutad blockad. Det är en helt annan sak att skicka trupper. Vi har nu valt krigets strategi. Och Chirac fortsatte. Jag ställer därför frågan, vad är dessa truppers uppgift och vem ska föra befälet? Det har ställts många frågor i Frankrike över det oklara befälssystemet för de allt fler trupper från allt fler länder som nu samlas i Saudiarabien. För fransmän är detta också en speciellt känslig fråga. Frankrike har i 25 år ungefär stått utanför NATOs militära samordning, bland annat just för att man inte vill ha andra länders militära befälhavare att ge order till franska styrkor. I den yttersta förlängningen handlar det visserligen mest om makten över franska kärnvapen. Men symboliskt är det ändå en känslig fråga som Jacques Chirac nu använder för att kritisera det franska deltagandet i Saudiarabien. Janström, Bryssel.
Och vad anser man i Schweiz om kärnkraften? Här är rapporten 24 september 1990.
Igår hölls folkomröstning i Schweiz om just kärnkraften. Resultatet visar att majoriteten av Schweiz befolkning vill behålla de kärnkraftverk som finns idag och att några nya inte ska planeras under de kommande 10 åren. 47% av schweizarna röstade för en omedelbar avveckling av kärnkraften.
Efter en mycket het debatt sa alltså de schweiziska väljarna sitt igår i folkomröstningen om kärnkraften. Något under 53% av de röstande vill visserligen behålla kärnkraften som energikälla, men vill inte se några nya kärnkraftverk under de kommande 10 åren. Och hela 47% vill att Schweiz fram till 2030 helt avvecklar sina kärnkraftverk. Trots att båda sidor fört en mycket livlig kampanj stannade valdeltagandet vid 40%. Det var tredje gången som Schweiz går till folkomröstning om kärnkraften efter en kampanj som har visat många likheter med debatten i Sverige. Och resultatet innebär att anhängarna av kärnkraften till en del i alla fall kan andas ut. De har pekat på att 40% av elproduktionen kommer från kärnkraft och har hävdat att Schweiz inte klarar sin energiförsörjning utan sina 5 kärnkraftverk. Men ändå är väljarnas avgörande en varning åt regeringen och energiföretagen. De hade argumenterat att även en paus på 10 år innebär att Schweiz riskerar att tappa mark i den teknologiska utvecklingen på kärnkraftsområdet, även om inga nya kraftverk planeras just nu. Senast har planerna på ett nytt kärnkraftverk utanför Basel för övrigt lagts ned till stora kostnader för staten. Kärnkraftsmotståndarna, en koalition av socialdemokrater och gröna, nådde alltså inte ända fram. De hade i debatten hävdat att riskerna med kärnkraften var för stora och att peka på att Schweiz har goda möjligheter att klara energiförsörjningen utan sina kärnkraftsreaktorer. En stor majoritet sa däremot ja till att regeringen ska få nya fullmakter att besluta om sparsammare och miljövänligare användning av energin. Så resultatet av söndagens folkomröstning tycks vara att schweizarna har valt en medelväg. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Indien och de olika kasterna. En rapport den 24 september 1990.
Indiens premiärminister hotar med att hellre avgå än att ge upp sitt program för att ge människor ur de lägre kasterna företräde till statliga arbeten.
Studenter dränker sig bensin och sätter eld på sig. Unga män proppar i sig gift. I en kampanj använder studenterna självmord och självmordshot som protest mot en detalj i regeringens politik. Universitetet i huvudstaden Delhi har stängt. I flera landsortsstäder råder undantagstillstånd. I sammandrabbningar mellan demonstranter och polis har redan 38 människor dödats. Strejker har lamslagit handel och kommunikationer på många håll i landet. Skälet till vreden och de drastiska protesterna, det är kvotering. VP Singh, premiärministern, driver igenom en politik enligt vilken indier i de lägsta kasterna. Kastsystemet präglar fortfarande det indiska samhällslivet starkt, trots att det formellt är förbjudet sedan decennier tillbaka. Alltså, de fattigaste, de mest arbetslösa, de sämst utbildade ska få företräde till landets många statliga arbeten. Redan kvoteras 27% av jobben till de klasslösa, till parias och till stamfolken. Singh ger nu ytterligare 22,5% av jobben. Det blir ungefär 55 000 anställningar per år till medlemmar i de lägre kasterna. Singhs motiv är inte enbart ädla och filantropiska. Det är också till för att stärka hans position inom koalitionsregeringen, blockera politiska rivaler och bredda väljarunderlaget till ett kommande val. Protesterna som nu sliter hårt i Indien är å sin sida inte enbart egoistiska. Studenter finner studier meningslösa om arbeten senare, och man ska komma ihåg att staten är den största arbetsgivaren i Indien, om arbeten inte går efter merit utan efter kasttillhörighet. De pekar på att miljoner människor, även i de högre kasterna, lever i fattigdom och behöver jobb. Staffan Heimersson, Hongkong.
I Sovjet är det svårt att införa marknadsekonomi. Här är en rapport den 24 september 1990.
Den lagstiftande församlingen i Sovjetunionen gör idag ett nytt försök att fatta beslut om införandet av ett slags marknadsekonomi. För flera av de ledande politikerna är det också fråga om en kamp som även gäller deras politiska framtid.
I en stor tv-intervju på bästa tid igår kväll varnade premiärminister Nikolaj Ryzjkov för den här ryska så kallade Chatalin-planen. Sovjet är inte moget att så snabbt gå över till marknadsekonomi, sa han. Och i en tung tidningsintervju tidigare på dagen sa hjärnan bakom regeringsprogrammet, ekonomen Leonida Balkin, att Chatalin-planen skulle leda till katastrof och att Sovjet skulle upphöra som sammanhållen stat. I helgen gick också den ryska republiken och dess president Boris Yeltsin ut i mycket hård kritik mot Gorbatjovs begäran om utvidgade maktbefogenheter. Man ser det som en inskränkning av republikernas rättigheter. Egentligen skulle parlamentet, högsta sovjet, ha avgjort hela frågan om de ekonomiska reformerna i fredags. Men det mötet upplöstes närmast i kaos. Det fanns inget enhetligt förslag till beslut. Och sen visade det sig att det var för få delegater närvarande för att man överhuvudtaget skulle kunna fatta beslut. Idag är det alltså tänkt att man ska göra ett nytt försök. Men förutsättningarna för att nå enhet nu verkar inte ha blivit så mycket större över helgen. Vad det hela handlar om är den stora, ja enorma frågan om att efter årtionden avskaffa planekonomin i Sovjet och införa någon form av marknadsekonomi. Det finns i grunden två förslag, ett mer försiktigt som regeringen står bakom och ett radikalare som härrör från den ryska rådsrepubliken och som även Gorbatjov huvudsakligen stöder. Här ska det gå snabbt. Grunderna för marknadsekonomin ska läggas på 500 dagar. Det är därför en öppen fråga om det blir några beslut i högsta sovjet idag. Däremot tämligen klart att det blir en hård konfrontation mellan ytterst Gorbatjov och Jeltsin om presidentens fullmakter och mellan radikaler och konservativa om de ekonomiska reformerna. Sten Sjöström, Moskva.
Den 26 september 1990. Ny FN-resolution mot Irak i Mellanösternkrisen 1990.
FNs säkerhetsråd antog alltså i natt sin åttonde resolution mot Iraks invasion av Kuwait och beslutade om en flygblockad. Här är vår korrespondent i New York.
För att markera situationens allvar representerades 13 av säkerhetsrådets 15 medlemsländer av sina utrikesministrar. Det är mycket ovanligt. Det blev ett nytt kraftigt fördömande av Irak. Det enda land som röstade emot resolutionen var Kuba, med motiveringen att resolutionen ökar krigsrisken istället för minskar den. Men den brittiska utrikesministern Douglas Hurd sa att det är med hjälp av en sån här resolution vi arbetar för en fredlig lösning. Och USA:s utrikesminister James Baker sa så här:
We are engaged in a great struggle and test of wills. We simply cannot allow our hopes and aspirations to be trampled by a dictator's ambitions or by his threats.
Vi är engagerade i en stor konflikt och en test av viljor. Vi kan helt enkelt inte tillåta att våra förhoppningar trampas ner av en diktators önskemål och hot, sa Baker. Flygblockaden mot Irak är ämnad att stoppa alla transporter till och från Irak. Det gäller framförallt vapen och reservdelar. Medicin och mat kan fortfarande komma in om FN godkänner transporten. Passagerarflyg kan också komma in, men först efter noggrann genomgång av bagaget. Blockaden ger länder rätt att signalera till ett plan man misstänker är på väg illegalt till Irak att landa för inspektion. Däremot har man ingen rätt att skjuta ner planen. Det innebär att en del plan fortfarande kommer att gå illegalt till Irak. I praktiken kan man säga att den här resolutionen i hög grad är symbolisk. Den ökar det psykologiska trycket på Irak ytterligare. Igår hjälpte också Sovjetunionen till att öka pressen på Saddam Hussein. Utrikesminister Shevardnadze påpekade att FN har rätt att vidta militära åtgärder mot Irak om alla andra vägar är stängda. Det uttalandet uppskattades mycket i Vita huset. Det var hårdare än väntat från Sovjetunionen och det visar att Saddam Hussein blir mer och mer isolerad, inte tvärtom. Stämningen i Vita huset tycks inte vara krigsorienterad just nu, utan man lutar mycket åt det fortsatta och ökade internationella diplomatiska trycket. I natt kunde också det amerikanska folket se ett tv-budskap från Saddam Hussein. I talet gick han bland annat till hårt angrepp på Al-Saba-familjen som styrde Kuwait före invasionen. De är legoknäktar, veklingar och förrädare, sa Iraks president. Saddam Hussein sa också att USA genom sin militära uppbyggnad runt Persiska viken håller på att repetera Vietnamkriget. Men den här gången blir konsekvenserna ännu våldsammare och förlusterna större. Saddam Hussein visade inte heller den här gången någon vilja alls till eftergifter. Lasse Bengtsson, New York.
told them of their potential nuclear use.
It was clear that the purpose of these furnaces that were intended to be shipped to Iraq was for their nuclear program. We knew that because the furnaces were very high temperature and specially built, and not common run-of-the-mill type furnaces for normal industrial applications. So we were sure that the nuclear effort was exactly what this was intended for.
Den store ryske författaren Alexander Solzhenitsyn får viss upprättelse utav Gorbachev den 26 september 1990.
Sovjetunionens president Mikhail Gorbachev gör nya uttalanden om den en gång så förföljde ryske författaren Alexander Solzhenitsyn. Gorbachev talade om Solzhenitsyn och kommenterade Solzhenitsyns debattinlägg i Högsta Sovjet under Högsta Sovjets möte igår i Moskva.
Solzhenitsyn är onekligen en stor person. Som ryss delar jag hans oro för Rysslands öde, men som politiker kan jag inte instämma i hans åsikter. Det sa Gorbachev i kort sammanfattning när man bad honom att kommentera en stor artikel av Solzhenitsyn som förra veckan publicerades i bland annat prestigetidningen Litteraturnaja Gazeta. Det var första gången på 30 år som Solzhenitsyn tilläts framträda med en nyskriven artikel i sovjetisk press. I sin essä hade Solzhenitsyn fullständigt dömt ut hela sovjetepoken, men det förbigick Gorbachev med tystnad. Istället sköt han in sig på Solzhenitsyns förslag att ryssarna tillsammans med ukrainare och vitryssar borde skapa en slavisk union och lämna övriga sovjetfolk åt sitt öde. Solzhenitsyn har en nedlåtande attityd till andra folk, och politiskt lever han kvar i förfluten tid, i tsartiden, sa Gorbachev. Men vad som nog är viktigare än de här kritiska anmärkningarna är att Gorbachev offentligt diskuterar Solzhenitsyn i parlamentet, och att han gör det på ett mycket hövligt sätt. Solzhenitsyns synpunkter fordrar en seriös debatt, sa Gorbachev, och kallade honom som sagt en stor person. Därigenom kan man säga att Gorbachevs tal var ett led i att återupprätta Solzhenitsyn. Förra månaden fick Solzhenitsyn, som landsförvisades för 25 år sedan, tillbaka sitt sovjetiska medborgarskap. Hittills har han vägrat att återvända, men en sak är säker. Skulle han välja att åka hem nu, skulle han mottas som en halvt messiasliknande gestalt, åtminstone i Ryssland. Sten Sjöström, Moskva.
Den 26 september 1990, här är ett litet exempel på Sveriges neutralitet under andra världskriget. Det är en debattartikel i Dagens Nyheter, och det gäller flyg.
Först en debattartikel i Dagens Nyheter. Där skriver John Edin, som på 50-talet arbetade vid Försvarets radioanstalt FRA och var medlem i signalspaningsgruppen. Hans linje är att Sverige inte är neutralt och tar Catalina-affären som exempel. FRA har, skriver han, haft ett omfattande samarbete med NATO. Den DC-3 som sköts ner över Östersjön 1952 var utrustad med efter den tidens mått avancerad elektronisk signalspaningsutrustning som tillhandahålls av USA och NATO. I utbyte fick USA ta del av spaningsresultaten. Det kanske kan kallas kristlig fördelning, men det är svårt att få det att passa in i den oskuldsfulla bilden av svensk neutralitet. Och John Edin avslutar sin artikel: det kanske skulle vara på tiden att vi började stå för neutraliteten. Om vi kan åstadkomma en neutralitet värd namnet, håller jag med Ingvar Carlsson om att neutralitetspolitiken kan betraktas som en tillgång och inte som en belastning, skriver John Edin på Dagens Nyheters debattsida.
Och senare under dagen, den 26, så lät det så här.
Sverige hade under 50-talet ett omfattande samarbete med den västliga försvarsalliansen NATO. Ett exempel på det är att svenska spaningsplan utrustade med USA-importerad signalspaningsutrustning genomförde spaningsuppdrag mot Sovjetunionen i början av 50-talet. Där hävdar... Hur kan han då veta att uppgifterna verkligen lämnades över till USA?
Ja, det kan jag inte gå in på närmare.
Hur kan du då veta säkert att man lämnade över resultaten?
Det var ett allmänt känt så att säga, fast det pratades inte om det överhuvudtaget.
Hur gick det till när man överlämnade de här uppgifterna?
Ja, det skedde väl på diplomatisk väg i form av rapportkopior. Som det som regel gör i sådana här fall.
Har du själv sett de här rapporterna?
Ja, jag har varit med och utarbetat dem.
Har du också sett några direkta bevis för att de överlämnades till NATO?
Nej.
Men vad ska man då säga om de här uppgifterna? Hur kan man då vara säker på att det verkligen skedde så?
Ja, det kan man fråga sig. Kan man vara säker på någonting?
Men din uppfattning är att en förutsättning för att man fick den här utrustningen, det var att man också delgav de spaningsresultat som man fick fram?
Ja, det var den allmänna uppfattningen.
Men om du säger allmänna uppfattningen, om det inte fanns skrivet någonstans, kan man då veta att det verkligen var så här?
Det är klart att det fanns skrivet någonstans, men de handlingarna var ju hemligstämplade.
Era överordnade, hur sa de att de här uppgifterna skulle användas?
Nej, det sa de ingenting om.
Ni hörde aldrig någon överordnad nämna någonting om att det här skulle vidarebefordras till USA eller till NATO?
Nej, men som sagt, det var en allmän uppfattning som alla hade som sysslade med det hela.
Diskuterade ni då någon gång det här med neutraliteten, att man faktiskt samarbetade med en försvarsallians i de här spaningarna?
Ja, det är klart att det pratades man och man emellan att det här ger bra valuta i utbyte.
Det var aldrig någon som ifrågasatte det här tillvägagångssättet?
Ja, det kan jag inte svara för mer än mig själv.
Du säger nu att du ifrågasätter att man följde neutralitetspolitiken. Var det någonting som du kände även då medan det pågick?
Ja.
Sa du det till någon?
Nej, inte mer än som det pratades någon gång i halvkvällna visor.
John Edin, under 50-talet anställd vid Hemliga Försvarets radioanstalt. Och historikern och producenten Hans Viljus bekräftar John Edins uppgifter om Catalina-affären och att Sverige arbetade för USA och NATO-länderna i strid mot neutraliteten och alliansfriheten.
Ja, så vitt jag vet så har det varit känt redan tidigare att vi i hög grad under den här Catalina-affären att verkligen den här DC-3 var försedd med signalspaningsutrustning. Det har funnits artiklar tidigare om det.
Och det är alltså ett brott mot neutraliteten?
Ja, det är klart att det är. Och det, överhuvudtaget är det ju mycket svårt att hålla en strikt neutralitet, framförallt i situationer där det är politisk spänning eller där det är krissituationer. Det finns ju flera exempel på det under andra världskriget, till exempel när vi först gjorde eftergifter mot tyskarna. Det var brott mot neutraliteten både med permittenttrafiken och transiteringen av division Engelbrekt. Men sedan när det tyska trycket minskade mot slutet av kriget så gjorde vi å andra sidan eftergifter åt västmakterna och sände tillbaka flygplan som hade nödlandat.
Förutom då det här Catalina-affär, finns det fler exempel på operationer i svenska operationer i den här neutralitetens gråzon, som vi kan kalla det?
Ja, operationer. Det, under det kalla kriget så till exempel gjorde vi, gick ju med på till exempel de USAs krav att inte exportera vad man kallade strategiska varor till Sovjet. Det var den så kallade embargopolitiken, så att det finns flera exempel på det. Det är svårt att i krislägen eller när det är politiskt turbulent så att säga att då hålla på en strikt neutralitet. Det är mycket svårt.
Ett avkall från en strikt neutralitet, gör det då fortfarande Sverige till ett neutralt land? Jag frågade förre ambassadören Sverker Åström.
Och det kan man svara att det finns inga helgon i neutralitetens himmel.
Huvudsyftet med neutraliteten är ju att Sverige handlar på ett sånt sätt att de ledande stormakternas förtroende för vår vilja att hålla oss utanför ett krig vidmakthålls. Frågan är då om vi undergrävt vår neutralitet under årens lopp.
Det är svårt att säga, därför att nu har ju det totala läget ändrats så att ingen människa räknar med ett stormaktskrig i Europa. Och det är ju för den eventualiteten som hela den svenska neutralitetspolitiken är uppbyggd.
Men är kanske inte då neutralitet ett förlegat ord? Skulle man inte egentligen koncentrera sig på att kalla oss alliansfria, vilket vi ju är, och överge neutraliteten som begrepp?
Jag tycker det finns mycket som talar för den tesen att vi kan övergå till att tala om svensk utrikespolitik som en alliansfri, självständig politik som syftar fortsättningsvis att förbättra den internationella miljön omkring oss och att bibehålla ett svenskt, en svensk oavhängighet.
Vi hörde ambassadören Sverker, förre ambassadören Sverker Åström, reportrar Per Ritzler och Kristina Gustafsson. Så till Sverige och Stockholmsbörsen där kursfallet bara fortsätter. För en kort stund sedan hade generalindex fallit med 2,7%. Det är alltså inga muntra dagar för aktieägarna.
Hittills i år har Stockholmsbörsen i genomsnitt gått ner med över 20%. Det innebär att om man satsade 1000 kronor på aktieköp vid årsskiftet så har de pengarna krympt till 800 kronor i genomsnitt idag. Och det...